Imorgon onsdag så firas, eller jag ska kanske inte säga firas, så är det den internationella dagen mot FGM, Female Genital Mutilation, alltså könsstympning av kvinnor. Och här i Finland så är föreningen eller organisationen World Vision och ordnar en hel del information kring den här kampanjen under namnet Pelasta Pimppi. Och med det säger jag hjärtligt välkommen till Anette Gutuni från World Vision.
Tack.
Alldeles kort, vi börjar med dig för att vi presenterar de andra gästerna. Pelasta Pimppi, vad handlar det om?
No, det är en kampanj som strävar till att ge synlighet åt kvinnlig könsstympning och allt som ligger runt det och det problemen som det förorsakar. World Vision har arbetat länge i Somalia och Kenya mot det här problemet, och som vi alla vet så blir ju världen hela tiden mer och mer global, och det betyder att vi inte heller kan stänga ögonen för det som händer här i Finland.
Vi ska gå lite mer in på detaljer om en liten stund. Jag har Oskari Heikinheimo, professor, specialist på gynekologi och förlossningar med mig också. Välkommen.
Hej.
Det där, Oskari Heikinheimo, om du förklarar kort hur du ser på det här problemet ur finländsk synpunkt. Varför är det ett problem för Finland, den här kvinnlig könsstympning?
Ja. No, vi har ganska många invandrare från områden i Afrika där könsstympning är ganska prevalent, speciellt från Somalien. Och jag kommer ihåg att vi kalkulerade en gång att det kan vara tusentals kvinnor i Finland som har genomgått de här stympningsoperationer. Jag kommer ihåg när vi fick de första stora grupper från Somalien, det var i 90-talet, och jag tror att då var det väldigt mycket diskussion. Det var någonting nytt för oss, för personalen som tar hand om förlossningar. Men kanske inte så mycket nu för tiden. Är det så att den har minskat, eller är det så att vi har det har blivit rutinmässigt, men säkert det är någonting som man träffar varje vecka i en stor sjukhus som tar hand om förlossningar eller gynekologiska patienter.
Jag har här i studion i Helsingfors också Mariette Pontan. Välkommen. Hej. Du är barnmorska och också styrelsemedlem i Barnmorskeförbundet. Här sa Oskari Heikinheimo att man stöter på det här då och då i förlossningssalar förstås. Mm. Vad är din erfarenhet?
Det är mindre nu, men visst, det kommer sådana här vågor som man ser, att det kommer alltid en ny våg av invandrare. Och det har varit lite mer än synnas. Mm. Och sen har det tyvärr också synnas det att sådana som har fött barn tidigare i Finland så kommer på nytt, och de har däremellan blivit igen könsstympade.
Så att det, alltså de har blivit ihopsydda?
På nytt. Ja, däremellan.
Okej. Det där borde vi förklara nu i detalj vad det här går ut på. Det där inte något behagliga saker kanske så här att beskriva detaljer, men för att folk ska förstå vad det är frågan om. Kanske du, Mariette, berättar vad är det som sker?
Ja, Anette kan säkert också förklara, men det är ju olika delar. Det finns olika grader av hur mycket man skär bort och sen sätter ihop eller inte sätter ihop, men på olika sätt. Men de gravaste är ju det att det som jag ser som barnmorska så är någonting bara platt. Där finns inga blygdläppar, där finns ingenting. Där finns ett litet hål som kanske lillfingret ryms in i. Så om man tänker på att en bebis ska födas så eller överlag att ha ett samlag och så det är obehagligt att se.
Det är obehagligt att se för dig också som yrkesmänniska i den situationen. Okej, hur det som det alltså, du talar om olika grader. Jag talar med en kvinna i en Päivi Galambosi som är också läkare, och hon gör sådana här öppningar, så kallar hon det för. Hon säger att hon har ungefär en gång i veckan så kommer det någon kvinna ungefär till henne och ber att kan du öppna min omkärelse? Mm. Alltså kan du öppna mig? Vilket hon då nog alltid gör. Och hon sa att genomsnittsklienten här, för nu talar vi om förlossningar, men att det finns många som tydligen vill bli öppnade än för en sån här livssituation. Hon sa att de är mellan 16 och 30 år gamla för det mesta. Och många av dem vill inte att familjen ska veta. Så man gör det under lokalbedövning och det tar inte mer än 20 minuter. Jag tar Anette in här först. Det där, har du hört om det här? Att det blir liksom, att det är så pass vanligt.
Ja, jag har nog hört om att det är många som vill bli öppnade. Mm. Och också att det är på sätt och vis tabulagt att man då kanske inte vill berätta till hela släkten. Eller inte kanske har möjlighet att göra det utan att sen bli på något sätt avstängd eller stämplad på nytt. Och det som jag brukar lyfta fram, det låter ju grymt och är grymt på många sätt, den här könsstympningen. Men det som vi har upplevt är att de mammor eller familjer som vill att sina barn, flickor, blir stympade, så de vill ju väl åt de här flickorna. Det är kanske svårt för oss ibland att minnas och förstå att det finns så mycket liksom tradition där bakom och liksom en tanke om att man skyddar sitt barn och att man försäkrar att barnet får vara del av den kulturen och den familjen som man har vuxit upp till. Och då finns det kanske också en tanke bland de som vill bli öppnade att de vill slippa liksom de här smärtorna och problemen som är relaterade till stympning, men de vill ändå liksom hållas som en del av den kulturen och den familjen. Och det här är kanske att göra det i smyge på sätt och vis liksom en möjlighet, en lösning till det. Och därför, ja, jag tänker kanske att det är jätteviktigt att vi skulle prata om det här mera och också prata mera med då människor från de här kulturerna också här i Finland och göra det till mindre tabulagt. För jag tror att det är också ett sätt att liksom hjälpa de här kvinnorna som måste genomgå delvis smärtan och de problemen som är relaterade till stympningen, men också sen de här öppningsoperationerna och allt det här ensamma. De måste ju vara väldigt ensamma om det här.
Det bekräftar också den här Päivi Galambosi som jag talade med. Hon sa att hon är ju ingen psykoterapeut, så att hon kan inte, att många är väldigt traumatiserade och det där, hon kan alltså hjälpa dem medicinskt, men att det skulle vara viktigt också att de får sånt här stöd på annat sätt. Oskari Heikonheim, och du hörde här att Mariette sa att som yrkesmänniska, när du bemöter ett sånt här, när du ser en sån här situation i hennes fall, att en förlossning som blir hemskt svår på grund av att man då har sytt ihop en kvinna då hon har varit liten. Så hur reagerar du på en sån här, hur tänker du på det här?
No, säkert vet du. Det gör illa att se någonting som, men det är inte någonting som jag kan visa till patienten säkert. Mm. Som ni just diskuterade, att det finns vissa områden i Afrika där mer än 90% av alla kvinnor har genomgått de här operationer, och den där kulturen är flera tusen år gammal, att det är inte lätt för oss alltid att även förstå att allt som är liksom bakom de här fenomen. Vi kollade för några år sedan att hur många remisser fick vi till gynekologisk polikliniken för de här öppningsoperationer, och det hände ganska sällan, och kanske det är precis som vi diskuterade, att patienterna vill hellre liksom ta hand om de här sakerna lite i smyg och kanske gå till en privatläkare hellre än att genom den officiella hälsovården. Men som sagt, det är mycket, mycket viktigt att vi diskuterar om de här sakerna, och eventuellt de som vill få hjälp får liksom veta att vad borde jag göra och vem borde jag ta kontakt med.
Det finns en sån här, det är klart, nu sitter vi här och diskuterar en vi vet alla att vissa länder så är utmärkande. Du talar själv, Oskari Heikinheimo, just om att vissa afrikanska länder där över 90% av kvinnorna är omskurna och då vet vi att till exempel Somalia är ett sådant ställe. Och vi har ganska mycket folk från Somalia i det här landet också. Och det där, jag läste här, finns till exempel en Esbo kommunpolitiker, Habiba Ali, som har blivit intervjuad om den här frågan många gånger. Känner ni till henne?
Ja.
Hon är 7-barnsmor och hon talar mycket om det här. Man måste få bort skammen kring det här. För hon sa att varför ska hon gå omkring och skämmas för någonting som har gjorts mot henne? Hon har ju inte gjort det här själv. Hur mycket skam ligger det kring det här och vem är det som skäms? Vad säger ni? Jag frågar Anette kanske först.
Säkert ligger det nog en hel del skam omkring det, men jag tror kanske också delvis liksom en rädsla. Och jag menar, jag funderar kanske på det lite som man tänker på familjevåld. Det är ju också någonting som man inte riktigt vill prata om. Man vill på något sätt ändå hålla upp en scen av att allt är okej. Om man tänker på våld mot kvinnor inom parförhållande och statistiken där, så är det otroligt hur sällan det egentligen talas om det heller. Och då säger man ju att minst en i 10 kvinnor utsätts för det. Så jag tror att det är liksom lite samma grej här. Att det är någonting som, det är ändå någonting som man har blivit, eller som ens familj har gjort åt en, eller som hör till liksom familjekretsen. Och så det kan vara väldigt svårt att prata om det. Men så tänker jag nog också att en stor orsak är problemet med det, att vi helt enkelt inte pratar om det. Vi pratar inte om det i skolan, vi pratar inte om det liksom på hälsokontroller. Jag har hört, och kanske Mariette kan bekräfta, men jag har hört flera barnmorskor som har sagt att det inte finns någonstans i deras rådgivningskort någon märkelse om att de är omskärna, och så kommer de till förlossningen. Hur kan det vara möjligt? Som själv har 3 söner och sprungit på rådgivning med dem, så tycker jag att det är otroligt.
Stämmer det här? Vi har nu både Oskar Hekenheim och Mariette här som det där kan bekräfta om det stämmer det att det är så här. Vad säger du, Mariette?
Alltså, inte står det i rådgivningskortet, men om de har varit under graviditeten hos en läkare, så då står det ofta, för att då har det ju kommit fram att om de har varit på mödrapolikliniken, så då kan det stå att de är omskurna.
Men Mariette, är det inte i den, liksom, den nya rådgivningskortet att det finns en plats för den här? Jag har sett den.
Det kan hända, ja. Jag har missat det i så fall, men det gör det ju bra om det där. Ja.
Men jag har träffat kvinnor som har haft könsdumpning och som har gått genom rådgivning, och ingen märker där i rådgivningskortet.
Ja. Ja, för ibland märker man det också fast förlossningen är igång och man har gjort en inre undersökning flera gånger, så märker man det först när bebin börjar födas. För att då liksom blir det där hela området så annorlunda när bebin börjar trycka på.
Förklara lite närmare, att hur kan du inte märka det före då, om det är så synligt?
Som barnmorska så tittar vi inte sådär jätte, att hur ser alla yttre blygdläppar ut och det ena och det andra, nödvändigtvis så noga som man kanske om man
skulle tro.
Ja, nej, vi men det här med den här skammen, det hör lite ihop med det också, att jag frågar nog om det, så att jag misstänker att är hon eller är hon inte omskuren, så frågar jag, för att man, jag vill veta det innan, för det påverkar ju min vård sen.
Hur frågar du?
Jag frågar, är du omskuren?
Ja, och vilket ord använder du?
Jag använder omskuren. Ja. För att jag könsstympning kanske när man pratar så här det stora hela, men det där, det är ju som vi har konstaterat, det är ju inte de som har själva valt det och gjort det till sig själva. Så det att jag tycker det där ordet könsstympning är kanske ännu att göra dem skyldiga på något sätt för någonting de inte har gjort på ett annat sätt än att omskärelse eller omskuren, så är lite på något sätt mildare. Eller det var som det var det här finska ordet silpottu, låter i mina öron. No, det låter ju lika hemskt som det är, men det att säga det till en människa, så på något sätt hon blir hela tiden påmind om det. Så att, men det är ju viktigt. Det påverkar ju egentligen inte förlossningen annat än i helt i slutskedet. Många har som sagt nog varit öppnare än innan, men att det där.
Alltså varg och öppna. Vad gör man? Jag frågar nu en helt dum fråga.
Men, alltså, det är dumt för att det är ju... Alltså om det är så att inte babyn ryms, alltid behöver man inte öppna. Om det är bara taget lite av klitoris liksom för huden bort, så det kanske man inte
alltså
behöver.
Alltså en lindrigare version av den här könsdympningen går ut på att man tar bara klitoris bort.
Ja, så då är det nödvändigtvis inte att påverka. Men om man är helt fastsydd så att du liksom har då en och en halv centimeters öppning, så ryms ju inte babyns huvud ut, så då bedövar vi först hyn och sen så klipper vi helt enkelt upp liksom den där som är fastsatt.
Det är inte tv det här, men ja. Du sa här, Marie, tidigare att ibland så märker du att en kvinna kommer tillbaka och så föder hon på nytt. Och däremellan, trots att ni då har klippt upp och så här, det är ju inte ni som har sytt fast henne på nytt.
Nej, det får vi inte göra.
No, hur vet man, var har det här hänt? Vet man, är det intressant att veta? Vad säger Oskari?
Jag håller på att titta liksom det här internationella guideline om könsdympning. Jag har brittiska guideline, Royal College guideline och sen WHO, World Health Organization. Och det är liksom helt klart att det är inte någonting som man får göra i Europa eller någonstans. Men någonstans har det hänt.
Jag tänkte här på, jag vet att det tidigare här samlades in namn på ett medborgarinitiativ där man ville att i Finland också så skulle vi få en särskild lag mot könsstympning, för att det har vi inte. Idag så om någon könsstympar sin dotter så blir man anklagad för grov misshandel.
Ja.
Och det där, nu vet jag att ni, World Vision, åtminstone var inblandade på något sätt i det här initiativet. Ja. Var ligger det nu? Vad har hänt?
Vi har faktiskt igår just överlämnat de här namnen för granskning. De måste nu granskas av befolkningsregistercentralen innan de kan sedan överlämnas till riksdagen. Och eftersom vi kommer att ha val här i vår så kommer vi att överlämna då i riksdagen den här för behandling först i maj efter valen, så att det säkert sen blir behandlad med god tid.
En massa andra länder har en särskild lagstiftning mot könsdympning, och det står speciellt om det i lagen som ett skilt brott. I Finland har vi inte, alltså vi är lite undantag här i jämförelse med de andra nordiska länderna till exempel. Varför behövs det en särskild lag?
Och som du säger så är det ju redan liksom i princip förbjudet i lagstiftning, och tittar man riktigt bara så här lagtekniskt på saken så då är ju allt skött som det ska, så att säga. Men problemet är ju kanske det att de som utför de här könsstympningarna och som vill hålla fast vid den traditionen så ser ju inte det på något sätt som grov misshandel. Och då finns det en viss tolkning här bakom. Och det gör det väldigt svårt att arbeta mot den här könsstympningen. Att den erfarenhet som vi har av arbete som vi har gjort i andra länder i Afrika, plus vad man nu sen ser, nu var det ju förra helgen också en dom i England, en fällande dom, så ser man att det är faktiskt en nyckel till det här att komma vidare med det här arbetet. Att man behöver inte ta ställning till det, att liksom, är det rätt eller fel, liksom, vad tycker jag om saken, eller fördömer jag er kultur på något sätt, utan då är det helt klart om det är utskrivet i lagen att det är förbjudet här, och det har ingen betydelse vad jag tycker om den kulturen eller den traditionen.
Vad tycker ni andra, håller ni med Anette här? Vad tänker du, Mariette, till exempel om det som Anette säger?
Så nu är det ju lättare ju klara det just det skrivet ut, och sen det att inte fördöma vi kulturen eller traditionerna eller människan, utan det att det ska ju vara objektivt och inte så att vi börjar, det ska inte behöva gå till det där subjektet så att säga i lagen.
Oskari Heikkinen, tycker du att det behövs en särskild lag?
Säkert, och det så där visar samhället att det här är någonting som vi har liksom ingen tolerans för. Inte det meningen att kasta människor i fängelse, men att berätta att ingen tolerans för könsstympning i Finland eller i nordiska länderna.
Nu, om vi tittar lite på England, ni nämnde här det här fallet, jag läste lite om det här. Det är väldigt intressant ändå det att i England eller i Storbritannien så har man haft en särskild lag mot könsstympning av flickor redan sedan 1985. Lagen har skrivits lite om lite annan ordalydelse 2003. Det här, efter alla dessa över 3 årtionden, är det första fallet där någon nu har blivit dömd. Så då kunde ju någon säga att det funkar inte, den här lagen i alla fall.
Jag läste om den här fallen. Det hade hänt i UK, som jag, om jag kommer ihåg. Åtminstone de här historier som jag har hört är att det är någonting som händer i Afrika. Det är kanske en äldre släktingar eller någonting sånt, en äldre människa som är ansvarig att omöjligt riktigt gripa någon. Men som vi diskuterade, att det är en mycket stark signal från finska samhället att säga att det här är olagligt och det är ingen tolerans för könsstympning.
Ja, och i Storbritannien måste jag ju tillägga här att enligt tidningsuppgifter och så här så har ju både barnmorskor, lärare och hälsovårdspersonal och jurister tagit med glädje emot det här fällande domen. För att de anser också att det här kan vända på hela grejen. Att nu är första gången så är det någon som har blivit fälld. Och då för ett brott som är begått 2017, och då var det en 3-årig flicka som har skurits. Det där, vi får se hur det går. Jag vet att hittills så har vår egen justitieminister Antti Häkkänen har varit lite sådär, han tycker att det räcker med den inskrivning i lagen som vi har om grov misshandel.
Ja, jag har också fört vissa diskussioner med honom just på basis av det här och så är lagtekniskt som sagt så stämmer det att vi har en lagstiftning som förbjuder det, men det som vi har inom den här Pelasta Pimppi-kampanjen då fört diskussion med olika människor, alltså riksdagsledamöter och politiker som då kommer att vara där och göra beslut, så är det nog väldigt många som ser som vi på saken att det kan göras klarare och vi hoppas att det för saken vidare. För vår del, om man tänker liksom vad målsättningen är, så har det ju ingen betydelse i längden att hurdan lagstiftning vi har, bara man ska få slut på den här traditionen. Och det är ju klart att för tillfället så fungerar det inte, att det sker. Och det är helt klart att någonting måste göras.
Varför sker det så långsam förändring på den här punkten? Nu talar jag inte bara alltså, helt sådär internationellt sett. Det var alltså 2008 var jag själv i Somaliland och gjorde ett program om det här. Och det där, nu när jag tittar på statistik så det är ungefär samma mängd fortfarande av barn eller flickor som könsstympas där. Och jag vet att massor med internationella organisationer gör ett massivt arbete och försöker. Vad är det som är så svårt att få... Jag tänkte använda ett opassande ord, men vad är det som är så svårt med just den här frågan, att det inte händer någon?
Det är en väldigt gammal inrotad tradition. Somalien är kanske en av de svårare länderna att arbeta in, och där har ju varit väldigt konfliktfyllt också. Att det är ju mycket sånt som påverkar. Om man tittar på statistiken i Kenya till exempel, så har det ju kommit ner väldigt mycket under de senaste 10 åren. För att det har nästan halverats, mängden av flickor som stympas där. Så det varierar ju väldigt mycket också i olika länder. Men ja, att ändra en tradition är inte enkelt.
Hur stor betydelse kan de människorna ha då som bor i diasporan, så att säga, som är utflyttade Somalia? Till exempel Somalia. Jag menar, har vi en ingång där att försöka påverka via dem? Vad säger du, Mariette?
Alltså visst är det ju de som kan påverka och föra det tillbaka, för nu har de ju rötterna där och fortfarande släkt och vänner. Men att det som jag vet att sägs liksom och har hört om att när efter skollov, efter sommarlovet så kan det hända att de har varit hem tillbaka, och under de resorna så har det de har haft en specifik orsak varför du har farit dit. Och det tycker jag är ganska... det hör till och du vet att nu är det ju det här som Annette säger, att ändra en tradition är svårt. Så du tar ju de medel och annat sen. Men att vi har ju som med... Vi är ganska försiktiga med allting och anmäla så att säga. Men man har ju som, jag som barnmorska eller som hälsovårdare eller lärare eller någonting. Så du har ju nog anmälningsskyldighet till många saker. Och det här är ju också en sak att om du misstänker det eller om du har fått höra om det så du är ju skyldig att anmäla det.
Mm. Och det här är kanske också någonting som jag tänker att en särskild lagstiftning skulle kunna stödja. Att det som jag har hört, att det är ändå ganska svårt att göra den där anmälan och göra den där liksom slutgiltiga beslutet. Att någon misstänker nu på riktigt eller vad är här bakom? Att skulle man ha en lagstiftning som skulle vara lite klarare så skulle det kanske ge också den där styrkan för många av dem som måste ta det där beslutet. Att ska jag anmäla eller inte? Och sen själv tänker liksom hur mycket man i skolan talar till exempel med ungdomar helt enkelt om sexualundervisning och allt som tillhör där. Och man talar ju om våld och så här. Men att där talar man ju inte om könsstympning. Man nämner inte det. Åtminstone vad jag har förstått av min son som går i högstadiet för tillfället och av lärare. Att jag tycker att det är också någonting som...
Men man kanske inte vill nämna det med av hänsyn till
Ja, men det där tänker jag kanske sen lite på ett annat sätt. För jag menar, kommer nu ett barn med ett blått öga till skolan så det finns ju inte en enda lärare som inte frågat vad har hänt med dig.
Mm.
Och då talar man ju också liksom om alkoholproblem och det kanske gäller bara ett barn i klassen. Mm. Eller så talar man just om liksom våld inom familjen och jag menar, inte gäller det heller alla. Att varför är vi så kultursensitiva att vi inte vågar tala om saker? Jag tänker kanske mera igen från utgående från den här flickans synvinkel som kanske då har blivit skickad till hemlandet under då jullovet och så kommer hon tillbaka. Och då har hon inte kanske ord att berätta vad som har hänt och hon kan inte prata med sina kompisar för att jag menar ingen av kompisarna kan ju förstå det eftersom man aldrig har talat om det här. Hon kanske inte vågar tala med någon lärare för att vad vet de nu om det här, inte har någon någonsin nämnt. Men att tänk hur ensam hon i den situationen är. Och då är det ändå familjen som på sätt och vis har fört henne till en sån situation. Så hon har inte heller det där stödet där hemifrån. Mm. Att därför tänker jag liksom att vi kan ju inte vara tysta. Vi måste ju liksom våga prata om det här. Och ju mera allmänt och öppet man gör det. När man går till sjuan så måste man gå på sån här hälsogranskning före det. Och jag tycker liksom, där är ju en massa blanketter som man fyller i och kruxar. Då skulle det bra kunna finnas en extra kruxlåda att har du blivit könsstumpad, har du utfört, jag menar, vad som helst. Då kan ju alla de kvinnor och flickor som inte har blivit utsatta så bara kruxa nej och så har de inga fortsatta frågor. Då blir det ju inte en stor grej av det. Det är ju bara en fråga bland de där alla andra som man kruxar för som gäller alkohol och tobak och våld och liksom, jag menar allt det här andra.
Ja, vad tänker du Oskar i Heikinheim om det här som Annette här säger? Är vi onödigt kultursensitiva?
Det kan vara. Jag tror att säkert jag plockar upp allt den här diskussionen men det har varit för några år när könsstympning diskuterades liksom ganska mycket i finska samhället. Nu har det varit tyst kanske för 5 år. Det är mycket, mycket viktigt att till exempel vad vi gör just nu. Jag vet inte vad World Vision planerar att göra, men tidigare var det World Vision som hade den där Pelasta Pimpi-kampanjen. De hade foto av mig där och gjorde ganska mycket. Jag fick ganska mycket trevliga e-mail.
Okej, jag vet. Ja. Kampanjen fortsätter.
Ja, men jag är mycket glad om den hade någon effekt.
Ja.
Jag skulle vilja några ord ännu här om diskussionen om diskussionen. Ska vi se så på det här sättet helt konkret. Nu till exempel sitter vi här 3 finländare och diskutera den här saken. Jag gjorde faktiskt mitt yttersta för att få med till exempel en somalier. Jag skulle gärna haft en kvinna förstås som skulle tala svenska. Det tycks vara väldigt svårt att hitta sådana i Finland. Det kanske finns i någonstans i Vasaregionen eller något sånt. Men här i huvudstadsregionen är det väldigt svårt i alla fall. Men det där, hur diskuterar vi det här i fortsättningen så att vi så att säga involverar folk på rätt sätt? För att nu all den press jag har gått igenom till det här, jag läst artiklar och så här, så somaliska kvinnor själva tycker precis som du Anette, att varför pratar vi inte om det här? Att varför är det så förbaskat omöjligt att ta upp det? De skulle själv vilja ha, alltså åtminstone de som har uttalat sig i olika intervjuer, så att de skulle vilja ha en ordentlig diskussion om det. Alltså hur gör man det?
Vi kommer alltså med World Vision nu. Det här året spelas att Pimppi-kampanj går specifikt ut på att försöka få mera och aktivare diasporan med. Så att vi kommer faktiskt imorgon att ha tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet en sluten tillställning dit det kommer ungefär lite under 10 så här religiösa ledare och sen då andra ledare från den somaliska och kurdiska diasporan här i Finland. Så att det kommer att föra diskussionen vidare. Nu i kampanjen har vi ju en del invandrare också med sina ansikten och sina citater och också en imam som faktiskt har uttalat väldigt starkt att det här inte har någonting med islamen att göra. Och sen kommer vi att ordna en skild seminarie som är menat då helt för allmänheten, men att då specifikt diasporan, så att vi kommer att ha de här imamerna och prata där också öppet. Att det är liksom nästa steg i vår kampanj nu när vi har börjat få synlighet för det här, att försöka arbeta mera och mera inifrån och använda också deras egna språk. Det är ju också en barriär som vi har, många speciellt av de äldre generationerna som har kommit från de här länderna, så pratar inte nödvändigtvis finska.
Var det svårt att identifiera människor som vill komma ut med sin egen ansikte och namn? Hur gick det till?
Det är inte enkelt, nej. Men kanske det att vi har gjort så länge, arbetat så länge i de här ursprungsländerna, så ger en så här viss sorts tillit till det arbete som vi gör. Och jag kan säga att jag har suttit på flera långa så här testunder med diverse olika människor och prata och fundera och kommit fram till just det här, hur viktigt det är att det inte bara är vi som pratar, att det inte bara är jag som pratar om det här och för det framåt, utan att man faktiskt får dem att uttala sig. Och som Bettina sa, så det är många som inser vikten i det, men ja, det är inte lätt att prata om könsorgan i medierna.
Överhuvudtaget.
Överhuvudtaget, och sen också kanske det att nu är de där kretsarna ganska små, att det är ganska enkelt också att det är samma människor som uttalar sig och vågar prata om det här. Och då vet jag också av erfarenhet att de kanske inte har det så lätt sen inom liksom sitt eget samhälle, så att säga.
Det är svårt, man blir mellan marken och trädet, så att säga.
Ja, man blir lite liksom i kläm där, och därför så är det nu viktigt och jättefint att vi börjar få flera och flera som vågar uttala sig, för då blir det ju enklare också för dem som då uttalar sig och använder sitt eget ansikte och så här i medierna. Så att.
Jag tänkte det här när du talade tidigare, använde ordet kultursensitivitet, och det blir ju lätt så att man tassar som katten kring het gröt, men jag tänker på Mariette spontan i ditt dagliga arbete. Du sa att man kan fördöma alltså någonting som är gjort utan att fördöma personen. Kan du säga att en kvinna till exempel i det här sammanhanget, du hamnar och klippa upp henne, hon är så liten så att ett barn inte på något sätt ryms ut. Kan man säga att det här som är gjort mot dig är fel? Säger du sånt i en sån situation? Det här är
när sällan pratar man om kanske det som har varit, men mycket nog om det att i början, jag har jobbat drygt 10 år, så i början då var det mera av dem som man träffar på, att just som Oskar också sa, så hade det varit lite mindre nu överlag och annat, och det kanske är för att de är lite färre. Mm. Men det där, mycket diskussion om det vad som händer efteråt och sen frågan att syra tillbaka ihop. Och där får vi ju den där unika möjligheten att påverka hela familjen. För att ofta i en förlossning så familjen är ju jätteviktig. Där kan vara flera kvinnor med och ofta mannen också med. Så att då säger vi ju nog det att jag som barnmorska så jag får inte göra det mot lagen. Jag sitter personligen i fängelse om jag gör det. Mm. Och säger man ju det för att också provocera. Men också för att säga och berätta hur liksom fel det är. Och många har jag till att fundera. Och sen så är det ju nog också dels på vårt ansvar att säga när en flicka föds. Att se till att inte hon blir omskuren. Att skydda henne. Det är er uppgift. Bland alla andra uppgifter som föräldrar. Men det är också liksom det att ge den där informationen. Och det där när jag sa att det är otäckt att se det. Så det är ju det fysiska. Att allt det där psykiska är ju sen en helt annan sak. Men det, att, det är ju så onödigt. Och när det inte... Det leder inte till något gott. Så det är det som är det där.
Mm. Tack ska du ha. Det får bli slutorden här idag. Mariette Pontan var det som uttalade om barnmorska. Anette Gutuni från World Vision. Tack också du. Och tack Oskari Heikinheimo som var med oss i studion i Vasa. Imorgon alltså internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. I morgon en ny debatt, samma tid, samma kanal. Hej då.